Detta är det sista avsnittet i serien om uppståndelsen i centrum, om varför Jesu uppståndelse är helt avgörande för kyrkans förkunnelse och för den enskildes liv. Och det är då inte istället för Jesu död som vi har talat om i en tidigare serie, utan tillsammans med. För det är ju för att Jesus har uppstått som den avgörande frågan blir: vad var det då han sa innan han dog? Och varför behövde han dö om han uppstod? I ett tidigare avsnitt så har vi talat om första Korinthierbrevet 15, det stora uppståndelsekapitlet. Och där går Paulus så långt att han säger att vår tro är meningslös om inte Jesus har uppstått. Ja, tro är inte som vilket fritidsintresse som helst, där man ägnar sig åt gudstjänst och livsåtskådning för att man råkar gilla det. Om inte Kristus har uppstått så vore det till slut ett ganska patetiskt fritidsintresse. Men har han uppstått så förändrar det allt. Och det kräver allt. Tron på den uppståndne kan aldrig reduceras till ett intresse eller en bisyssla. Och vi kanske luras till att tro det i en tid som vår med så högt välstånd och sådana möjligheter och friheter. Men för många har tron på den uppståndne faktiskt krävt allt. Men just därför att tron på den uppståndne har gett allt. Det berättas från gamla Sovjet att människor vid det tillfälle kommenderades till en samlingssal för att få höra på någon ideologisk propaganda, ateistiskt och kommunistiskt. Och så var det en fattig bonde som mitt under talet reste sig upp och sa: Kristus är uppstånden. Och så hördes det som ett sorl från bänkraderna: ja, han är sannoliken uppståndelsen. Propagandan de hörde kunde inte få Kristus tillbaka till graven. Och kanske blev den här bonden fängslad, för bort till Sibirien, kanske dödad för sitt brott. Men uppståndelsen från de döda, Jesu uppståndelse från de döda, gick ju inte att göra ogjord vad de än gjorde med honom. Och tron på denna uppståndne Jesus, den var mer värd för den här bonden än att slippa Sibirien. Den var mer värd än att leva. För det är ju så att alla dör förr eller senare av ålder eller av fångläger, men inte alla lever. Men Kristus gör det. Och han sa om sig själv att han är uppståndelsen och livet, och att var och en som tror på honom ska leva om han än dör, Johannes 11. Att bonden skulle leva om än kommunisterna tog livet av honom. Om Kristus inte uppstått, då kan man faktiskt tycka synd om den här bonden. Beklagansvärt, för att tala Paulus, men Paulus ord. Men om Kristus har uppstått, ja, då kan vi tycka synd om de som lyssnade på den här propagandan. Och kanske allra mest de som anade att bonden hade sett något, men som fruktade för konsekvenserna att medge det. Låt mig på nytt citera Paulus i första Korinthierbrevet 15 från vers 17 och följande, som jag redan tangerat vid. Det är det sammanhanget som Paulus talar om att Kristus är förstlingen av de insomnade som uppstått. Det står så här: om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har dock som insomnat till Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras alla göras levande. Och då är anspråket här i detta kapitel att en kroppslig och konkret uppståndelse från de döda har ägt rum. Kristi uppståndelse från de döda. Vid en specifik tidpunkt i historien. Med djupa andliga och teologiska konsekvenser, följdverkningar. I den apostoliska trosbekännelsen har vi den formuleringen att Jesus Kristus är pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Och det är just här vid bekännelsen av Jesus som död och uppstånden som den tydligaste referensen till historisk person och specifik tidpunkt finns i hela trosbekännelsen, nämligen till Pontius Pilatus, som kan verifieras historiskt och konkret av historiker. För när det handlar om Jesu död och uppståndelse så handlar det inte bara om tro i bemärkelsen tror du på Gud, och så kan man välja att tro vad man vill, eller ja, nästan. Men här är det ett anspråk som människor måste ställas inför. Och i anslutning till årets påsk så var det ett par tidningsartiklar som jag studsade till inför, nämligen Dick Harrison i Svenska Dagbladet, när han tittade på de historiska anspråken för Jesu uppståndelse och inte kunde utesluta möjligheten att Kristus faktiskt hade uppstått från de döda. Och vi har en annan historiker, känd svensk historiker, Herman Lindqvist, som menar att det är alldeles såklart att Jesus har existerat. Det framgår inte vad han tänkte om själva uppståndelsen från de döda. Nu tänkte jag i detta föredrag inte närmare fördjupa detta med de historiska bevisen för Jesu uppståndelse. Utan jag utgår mer ifrån det i den här föreläsningen, att han har kroppsligen och verkligt uppstått från de döda. När jag sedan avser att dra ut konsekvenserna av det för den här tiden och för evigheten. Nu har jag i avsnittsinformationen lagt en länk till en artikel som min kollega Niklas Olsson har skrivit, som handlar om bevisen för Jesu uppståndelse. För den som vill titta lite närmare på just den sidan av frågeställningen. Men låt mig som bakgrund till vad vi idag skulle kunna kalla för uppståndelsens teologi, mening och innehåll, säga något om dödens orsak och verklighet som en bakgrund. Vi läste förut Paulus säga att eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också Kristus i alla göras levande. Vi ska komma ihåg en sak, att Adams död var trefaldig. Gud hade sagt innan syndafallet att den dag ni äter av frukten, den förbjudna frukten, ska ni döden dö. Men dog Adam den dagen när han åt av den förbjudna frukten? Och svaret på den frågan är ja och nej. Han dog en andlig död i det ögonblick hans uppmärksamhet flyttades från vad Gud sagt till vad djävulen lockade med. Hjärtat förgiftades av ormens ord. Jesus kallade Johannes 8 djävulen för lögnens fader, som varit en mördare ända från begynnelsen. Och denna andliga död som vi talar om här med Adam, det var egentligen inte en konsekvens av Adams synd, utan kom i det ögonblick som lögnen fick fäste i hjärtat, vilket i sin tur ledde Adam till att gripa om det förbjudna och göra emot Gud. Men döden kom egentligen innan handlingen, den andliga döden. Otrons verklighet. när den Augsburgska, den lutherska bekännelsen, säger vad arvsynden är, det som alla människor föds med sedan Adams fall, så är det, och jag citerar, att födas utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud samt med en ond begärelse. Och det här är, står det, en sjukdom, arvsynd, som bringar evig död. Att den andliga döden, detta som fick en ingång i hans hjärta, blivit Adams tillstånd och alla människors tillstånd efter Adam, det är den djupaste orsaken till att också den kroppsliga döden kom in i bilden. Även om den döden kom långt senare i Adams fall. För om Adam hade fått leva för alltid med detta gift i kroppen, denna andliga död, då hade den här olyckan varit dubbel. Det står så här i första Moseboken kapitel 3 och 22, när Adam hade ätit av den förbjudna frukten. Gud sade: se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Gud drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Det står här om keruberna, änglavarelserna, att de ställdes att vakta livets träd i paradiset för att förhindra Adam att äta av frukten och så leva för evigt. Det vill säga leva för evigt med den vantro som nu härjade i hans hjärta. Detta att gå sin egen väg, att ersätta Gud med sig själv och sitt eget omdöme för det goda livet och att så vara sin egen lyckas med. Allt det här är en olycksväg, det slutar inte väl. Om vi hade varit odödliga, det vill säga kunnat äta av livets träd för alltid och leva för alltid med det gift som finns i oss människor och som egentligen visat sina fruktansvärda yttringar genom världshistorien, så hade den här världen varit en ännu värre plats att leva på. Det är som att Gud närmast skonat oss från odödligheten. Men det säger oss också att livet utan Gud måste avslutas. Ja, vid varje grav har Gud sagt hit, men inte längre. Eftersom varje människa föds utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud och med en ond begärelse, som om det var vägen till livet, det goda livet, det eviga livet. Men det är det inte. Det är en illusion. Och det avslöjas som en illusion för var och en. För en sak är säker för varje människa, och det är att hon ska dö. Men det betyder också att döden är den yttersta kallelsen till omvändelse som vi får. Man kan säga att döden är en Guds gåva att betänka, som det står i Saltaren 90, hur få våra dagar är och få visa hjärtan. Guds fruktan är vishetens begynnelse, står det på flera ställen i Bibeln. Och Guds fruktan är vad som gick förlorat i Adams fall. Så den kroppsliga döden är inte det djupaste problemet för oss, utan det är giftet som härjar i hjärtats djup. Otron, den andliga döden, arvsynden, den falska tron och den falska ron. Detta att vara utan Gud i världen och utan Gud i evigheten. Och det är till slut den tredje döden, den eviga döden. Det vill säga att vara andligt död när den kroppsliga döden inträffar. Ja, då är det att vara död också i evigt avseende, skild från Gud, som är livets källa. Det står i Psaltaren 36. Hos dig, Gud, är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Men det var för denna ödesdigra konsekvens av Adams fall, och som är allas vårt fall, som den treenige guden direkt vid syndafallets dag började att handla och tala för vår frälsnings skull. Han gav Adam ett löftesord att hoppas på, nämligen det så kallade protoevangeliet om kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Det hade Adam att hoppas på i sin nöd. Katastrofen som hade blivit hans väg. Och när denna kvinna säger föddes Jesus Kristus, lägg du märke till hur han uttryckte sig med anledning av denna trefaldiga död, den andliga, den kroppsliga och den eviga, som är Adams och alla människors oundvikliga öde. Jesus säger i Johannes kapitel 5, vers 24: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Amen, amen, säger, den stund kommer, ja den är nu inne, när de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. I det här sammanhanget, vilka är de döda som hör Guds sons röst? Ja, det var kroppsligt levande människor som var andligt döda, men som fått öra till att lyssna på Jesus i tro. Om döden kom in med otron, så kom livet in med tron, med att höra Guds sons röst. Den stund kommer, ja, den är nu inne, sa Jesus. Nu är den inne, i det nu då han talar ordet nu. Att i tro här och nu ha evigt liv, ha frikännande i domen och ha övergått från döden till livet. Allt på en gång. Och det är ett ofattbart starkt löfte. Allt gick ju förlorat med att lyssna på ormen. Skulle Gud ha sagt, som han sa till Adam och Eva, och att lyssna på det och gå sin egen väg. Men allt blir återvunnet och återfunnet i detta att lyssna på Guds sons röst. Ja, mer vinst tillbaka än vad som gick förlorat i paradiset. Den kroppsliga döden, den är fortfarande oundviklig för oss alla. Men när Jesus talade om döden så kallade han den för en sömn. Och för sina vänner, de som fått andligt liv igen i kraft av hans röst och hans ord, så handlar det, när man har lagt sig i sin grav, att uppväckas av honom till evigt liv och salighet. Domen, som Jesus sa att de inte skulle komma in under, den skulle han ta hand om. Nämligen domen över både arvsyndens grepp om oss, vad vi är i oss själva, detta med att leva utan fruktan för Gud, utan förtröstan och med en ond begärelse. Och domen över arvsyndens alla yttringar i våra tankar, i våra ord och våra gärningar. Allt är omhändertaget. Skulle det inte vara så, då skulle inte livet i denna trefaldiga bemärkelse kunna finnas i hans röst, i orden, i löftena från hans mun. Men nu är allt detta inneslutet i honom och i det han talar. Första Korinthierbrevet igen, vers 21. Eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam, alla dör på alla sätt som man kan dö, så skall också i Kristus alla göras levande. Löftena från Jesus redan innan han dött och blivit begraven. De blir så oerhört kraftfulla eftersom han själv uppstod ur graven. Hur skulle de nu inte kunna vara annat än sanna, trovärdiga, fyllda med liv och en andlig sprängkraft? Bärare av tro till att få äga allt redan här och nu i denna dödens och förgängelsens värld. Om Jesus inte uppstått, då är hans ord tomma ord. Men om han har uppstått, då är kraften i hans ord och löften oändlig och ofattbar. Lär oss betänka hur få våra dagar är för att vi må få visa hjärtan. Psaltaren 90. Det finns ingen större vishet än att börja lyssna på Jesus. Guds fruktan är vishetens början. Och att börja lyssna på Jesus är den sanna Guds fruktan. Våra dagar är få. Men att i tro höra hans röst, det är att gå över från döden till livet i alla dessa tre avseenden som jag har nämnt. Andligt, kroppsligt, evigt. Och det ryms också, kan vi ana, denna övergång i katechesens ord. Luther knyter det visserligen här till nattvarden, och det är inget fel, utan tvärtom väldigt tillämpbart och uppbyggligt, där han talar om att där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. Det vill säga, där syndernas förlåtelse är, för den andliga dödens verklighet, otron och otrons alla konsekvenser i hjärtat, där är liv, det kroppsliga livet, det kommer som en oundviklig konsekvens att bli vår verklighet. Men inte en kroppslig uppståndelse bara i allmänhet, utan till salighet, nämligen att inte vara skild från Gud, utan vara med Gud i all evighet. Så är det ju så för oss att vi dör, vi läggs i en grav, men Gud har i Kristus sänkt sin lyfta hand. Det är inte hit men inte längre, utan det är hit för att fortsätta. När rövaren på korset levde de sista av sina få dagar, så bad han Jesus tänka på honom. Tänk vilken visdom från den stackars rövaren. Hela livet hade han gjort just det som Adams fall orsakat. Levt utan fruktan för Gud, utan förtröstan på honom och med en ond begärelse. För att till sist i sin sista stund se var det här slutar. Det slutar i död och i dom. Han sa till den andra rövaren, fruktar inte du Guds dom, den som väntar bakom knuten. Det här är den oundvikliga återvändsgränden när vi får som hjärtat vill. Men så vänder han sig till Jesus. Till dörren. Eller vägen, sanningen, livet, allt det som Jesus sa att han är. Och då svarade Jesus, idag ska du vara med mig. Var då? I paradiset. Det som gick förlorat i Adams fall. Det är värt att lägga märke till ett par detaljer som finns i evangelierna just i anslutning till Jesu död. En detalj är att förlåten i templet brast, rasade när Jesus hade dött. I den här förlåten, detta stora tygstycke som skilde det allra heligaste från övriga templet, så var keruber invävda i tyget för att leda tankarna till keruberna som med sina brinnande svärd vaktade tillträdet till livets träd. Det som Adam inte fick äta av i det tillstånd som han var i. Men när Jesus dött sin försoningsdöd, då rasade den här förlåten samman. Och vi skulle kunna se det framför oss. Keruberna la ner sina svärd. Det blev fritt fram för Guds närvaron i paradiset. Också för rövare och en tillgång till livets träd. För med synden omhändertagen öppnades på nytt upp för det eviga livet. När rövaren vände sig till Jesus, hörde Guds sons röst, så fick han liv igen i sitt hjärta. Synden blev omhändertagen. Han fick liv därmed också i sin kropp. Han dog bara någon stund senare, men lever och väntar på sin kropps uppståndelse och att få vara ansikte mot ansikte med Gud i paradiset. Det står i Matteus 27:50 om detta. Jesus ropade en gång med hög röst och gav upp andan, och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades, och här kommer de andra två detaljerna att lägga märke till. Och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. Detta att kraften i Jesu död visade sig redan här i denna dödens och förgängelsens värld, redan innan han hade uppstått, i att några gravar öppnades och citat, många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. För där syndernas förlåtelse är och var för dem, dessa heliga som i tro trodde på honom utan att se honom. De fick där och då liv som en slags oundviklig konsekvens av vad som just skett på korset. Där kunde inte döden längre hålla kvar Herrens trogna i sitt grepp. Som en, liksom en liten miniatyr på vad som väntar alla Herrens trogna vid uppståndelsens dag. Och där vid hans kors, där är syndernas förlåtelse, liv och salighet. Det står, och de heliga gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. Det här är lite kryptiska rader, kommentatorerna tvistar om vad detta betyder. Men åtminstone kan vi säga att tillgången till den heliga staden, till det himmelska Jerusalem, till paradiset och Gud själv, det är en frukt av hans död. På samma sätt som förlåten med nödvändighet behövde rasa och öppna upp för rövare tillgången till det allra heligaste och Gud. Ja, det är så som i ett tidigare avsnitt i denna serie rubricerades, att Kristi död uppslukade döden i alla dessa tre bemärkelser. Andlig, kroppslig, evig död i honom byttes ut mot syndernas förlåtelse, liv och salighet. Tillbaka där vi började i första Korinthierbrevet 15, det stora uppståndelsekapitlet i Bibeln. Det är ett långt och mycket innehållsrikt kapitel. Jag ska inte närmare utlägga det här. Men den har tre naturliga avdelningar. Där den första delen, de första 11 verserna, är en redogörelse för ett historiskt faktum. Ögonvittnena att Jesus den uppståndne visade sig för många. Det har vi nämnt i all korthet. Om detta historiska faktum. Den andra delen har vi också tangerat lite grann. Det är detta konsekvenserna av om Jesus uppstått respektive om han inte har gjort det. Och vilken oerhörd kraft det ligger i att han faktiskt har uppstått. Och denna kraft, den blir kraftig, den blir personlig genom det heliga dopet, eftersom Paulus knyter vårt dop till Jesu död och uppståndelse. Vi binds samman med honom. När Paulus i Romarbrevet kapitel 6 skriver att vi är genom dopet till döden begravda med honom för att vi också ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Det här är kraftfullt och något att för var och en att betänka och leva i sitt dop. Det påminner mig om den koptiske prästen som ropade när han såg terrorister komma in med sina automatvapen. De kommer för sent, ni är redan döda och uppståndna i Kristus. De kan döda er, men de kan inte ta livet ifrån er. Det är dolt i Gud, i Jesus Kristus, den uppståndne. Den tredje avdelningen som vi till sist ska stanna upp lite kort inför är avslutningen på kapitlet som handlar om Jesu kroppsliga och verkliga uppståndelse som är också prototypen för vår egen uppståndelse. Han som den första och vi med honom och så som honom. Om man vill veta hur det kommer att vara för en själv i Jesu återkomst och den egna kroppens uppståndelse från de döda, så är det bättre att studera Jesus efter sin uppståndelse. Vi har ju 40 dagar från påsken till himmelsfärden. Att se på honom, hur han är, vad han gör rent kroppsligt och fysiskt, istället för att sväva iväg i några slags föreställningar om himlen och hur himlen är. För vi märker där, just därför att han är den första av de insomnade som lever, och vi med honom och som honom. Jesus, det berättas, han åt och drack i lärjungarnas åsyn. Han visade sina sår. Han talade med lärjungarna om det som hade varit, som förut och ändå inte. Han var sig lik, men ändå inte. Han var uppstånden från de döda för att aldrig mera dö och vara under den här jordens förgängelse och nedbrytande. Så hans kroppslighet här under de här 40 dagarna och förstås för resten av evigheten, den är sinnebilden för den tillvaro han avsett också för oss. Evigheten kommer att ha också sina inslag av att äta och dricka, känna igen varandra. Det är värt sin egen betraktelse detta, att Jesus hade kvar såren efter spikarna, efter sin uppståndelse. Visserligen läkta sår, men lika fullt sår som kommer att vara märkbara för alltid. Och Jesus syndfrihet, hans renhet och rättfärdighet, det kommer att vara vår i våra kroppar och sinnen till 100%. Vilket å ena sidan kommer att egentligen vara den absolut största skillnaden för oss i uppståndelsens dag. Och kanske också det som är allra svårast att föreställa sig när man tänker efter. Jag är jag. Men hur är jag utan synden och alla syndens effekter på själen, på psyket, kroppen, känslorna, hjärtat, begären? Går det ens att föreställa sig det? Det är värt att komma ihåg att inte alla lärjungar kommer att vara döda när Jesus kommer. Det här tar faktiskt Paulus upp i detta sista avsnitt i kapitel 15. När han talar om att de som lever när han kommer ska i ett ögonblick förvandlas. Inte bytas ut eller tas bort på något sätt, utan förvandlas. Och nu citerar jag från 1 Korinthierbrevet 15:51. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Och om du hör till dem, det vet bara Gud, som inte insomnat när Jesus kommer tillbaka, så kommer du på ett ögonblick förvandlas till oförgänglighet och odödlighet. Inte mer, men heller inte mindre. Du kommer att vara du men levande jord och förnyad på ett sådant sätt att du kan vara i den helige Gudens närhet för alltid och vara som Adam i paradiset före fallet, fast med den skillnaden att det du vunnit i Kristus är mer än det som Adam förlorat. Ibland har man använt den här bilden av fjärilen som en gång var en larv för att beskriva å ena sidan kontinuiteten, det här är en och samma individ, mellan oss här på jordelivet och oss vid uppståndelsens morgon i den strålande fjärilslika förnyelsen vid kroppens uppståndelse. Slutet på detta långa kapitel, första kor 15, avslutas med den lite överraskande men egentligen helt logiska uppmaningen som är till uppmuntrande. Paulus skriver: var därför fasta och orubbliga, var därför som en följd av det jag nu talat om uppståndelsen och hur det kommer att vara vid de dödas uppståndelse, var därför fasta och orubbliga mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet på grund av Jesu uppståndelse från de döda som den första av de insomnade att ert arbete i Herren inte är förgäves. Det är inte förgäves med arbetet i Herren. Döden är inte ett meningslöst slut på ett slitsamt liv, utan tvärtom ger detta evighetsperspektiv med Kristi uppståndelse från de döda som en garant på det. Så mycket ljus och kraft och glädje åt livet i denna dödens och sorgens värld. Och jag ska ge till slut några korta reflektioner på vilken typ av ljus och kraft och glädje det skänker åt oss in i detta livet. Ja, det är för det första att dö inte är det värsta som kan hända. Döden är en besegrad fiende. Det betyder att riskera livet för sanningen, för det goda, för andra människors skull, för Jesus skull, är till slut inte så riskabelt, utan snarare den fullt rimliga konsekvensen av att tro på den uppståndne Jesus. Som jag sa förut, alla dör, och alla dör med en tro på något. Om jag måste undertrycka sanning och rätt för att överleva, ungefär som människorna där under sovjettiden, och min tro var att det här är helt nödvändigt, så dör jag ändå till slut med den tron. Medan tron på Kristus innebär, som Jesus sa, att jag ska leva om jag än dör. Och det ger frimodighet och livsglädje i dödens värld. I Hebreerbrevet kapitel 2 står det om Jesus att han fick på liknande sätt som oss människor del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri i hela sitt liv. För det är ju så med detta andliga gift, med synens verklighet, är så att vi har anledning att frukta för döden. Men denna dödsfruktans nödvändighet, den har släppt sitt grepp. För rövare, för människor som möter i Jesu ord löftet om syndernas förlåtelse. Vidare, därför måste han i allt bli lik sina bröder, för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Det här evighetsperspektivet som den uppståndne Jesus kastar in i oss och i vår tankevärld och i vårt hjärta, det innebär å ena sidan inte att man måste lockas bort ifrån den här världens uppgifter och kallelser eller människor, eller att man drömmer sig iväg och flyr verkligheten. Nej, tvärtom. Evighetsperspektivet, det hägrar förvisso. Men det ger också mening åt livet. Till att fortsätta göra gott, att tjäna sina medmänniskor, använda sina gåvor och sina krafter så länge man har dem. Och jag måste ju inte i Jesu Kristi efterföljd inte tjäna mig själv och liksom maximera min lycka under mitt korta jordeliv. Utan jag har befriats för evigheten och kan använda mitt liv, mina dagar, mina talenter för Herren och i medmänniskornas tjänst. När Jesus berättade liknelsen om den rike bonden i Lukas 12 så berättar han att han plötsligt fick dö en natt och hörde orden: din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig, och vem ska då få vad du har samlat ihop? Din dåre, vem ska få vad du har samlat ihop? Men varför samla om man inte gör det för sig själv och inte måste det? Om inte just för andra, för de som lever kvar när jag lämnar. Ja, jag kan samla och leva för andra också när jag dör. Eftersom jag har i Kristus den uppståndne befriats från behovet att samla för min egen skull och liksom säkra mitt liv som om jag kunde det. Där kan man kanske göra en prioritetslista för sig själv i och för sig. Vad är det allra viktigaste att lämna kvar till barn, medmänniskor, till världen? Om inte just detta, det som skänker och bevarar ett evighetshopp. Det som rör Kristi kyrka i den här världen. Och det som förmår att skänka hopp om att också återse människor i evighet. Detta är inte förgäves. Någon har sagt så här att det man kan få ta med till himlen, det är inte en massa saker, utan troende barn. Och därför så ligger det något väldigt betydelsefullt detta i att Kristi kyrka, som är Guds eget redskap för att skänka den tro som bevarar en människa till evighet, det är värd all möda och all uppoffring. Även om det i övrigt bryts ner och förstörs, det som fäderna byggt upp, som den här bilden också vill illustrera. Fädernas kyrka bryts ner sten för sten. Men Kristus kan inte tas tillbaka till sin grav. Sen utesluter inte mödan för att upprätthålla Kristi kyrka i denna värld. Mödan att också göra den här världen så dräglig som möjligt på alla andra områden. För barnens skull, för allas skull. Men ska vi komma ihåg, inte som om världens öde var i våra egna händer. För den är fortsatt i Guds. Han kan komma imorgon, han kan dröja. Det får vi lämna i hans Herren och blott göra det som åläggs oss. All kraft som en människa lägger ner för utbildning och för att bli bra på det man gör, det gör man till slut inte för sin egen skuld i Jesu efterföljd, utan för andras skuld. Man tjänar så som han tjänat. Och det som jag har blivit bra på och utvecklat gåvor och förmågor till, det är ju inte bortkastat ens för egen del. Jag använder det för andras skull, till andras glädje och liv, och så även efter min bortgång. Men det är något här som jag får förbolla för egen del. Jag nollställs inte, får vi förstå, utan denna kropp uppstår i härlighet. Det är förstås defekter och själviskhet och annat eländigt som måste luttras och rensas bort. Men all möda som låg bakom Johann Sebastian Bachs musikaliska färdigheter, för att ta ett exempel, det är i ett evighetsperspektiv inte bortkastat. Om hans mästerverk flera av hans stycken är ju riktiga mästerverk. Om de blir funnit värdiga i Guds ögon så kommer det verket bestå och framföras i evighet. Jag kan också i ljuset av vad Jesus har gjort få vara en förvaltare av skapelsen så som Gud en gång gjorde oss till det i skapelsens morgon. Inte egoistiskt skövla och plundra och utnyttja skapelsens alla resurser och allt som finns här. Utan ta hand om den med respekt och enlighet med Guds goda vilja som han tänkte från början. För det är som Paulus skriver i Romarbrevet 8 så att det finns hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Att hela skapelsen når den frihet som väntar. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Vi märker det in på bara kroppen. När skapelsen, kanske med naturkatastrofer och annat. Och inte bara skapelsen, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet. Vår kropps förlossning. Inte att bli fri från kroppen, utan det är snarare själva ordet förlossning får oss att tänka på ett barns förlossning. Att ur moderlivet träder fram en ny kropp, en ny individ. Det är vad förlossningen ska leda våra tankar till. Vid vår kropps uppståndelse och den nya skapelsen, där kommer också skapelsen att förlösas till sin tänkta härlighet. Det står ju i andra Petrusbrevet 3 att vi väntar på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Så är kanske den mest dramatiska nyheten på den nya jorden att rättfärdighet genomsyrar allt. Och Gud är ju allt i alla, hur ska det kunna vara på något annat vis? Och utan tvekan kommer jorden att bli som ny när Jesus kommer tillbaka och har med sig allt sitt. Jag har med sig det himmelska Jerusalem, som det står i Uppenbarelseboken, att det kommer ner från himlen, jag läser från kapitel 21, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Någonstans var det som blev en av syndafallets konsekvenser, att Gud själv inte längre kunde vara på grund av sin helighet nära människorna och med människorna, utan det blev en slags skiljemur. Men i den nya skapelsen kommer det bli att Gud kan och vill och ska vara hos människorna. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Och när Jesus kommer med det himmelska Jerusalem och Gud själv tränger undan allt ont, ovärdigt, död, synd och elände, så blir det som det står: döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, till det som förr var är borta. Han som satt på tronen sade: se, jag gör allting nytt. Om detta hade vi kunnat säga mycket mer. Det här är stora saker och frågor som detta berör om den nya skapelsens verklighet. Men låt mig säga ändå detta, att detta kommer som en följd av Jesu uppståndelse från det. Det är inte förgäves att verka och använda sin tid och sina krafter i Herrens tjänst, även om det ser så meningslöst och hopplöst ut i omvärlden som bryts ner och förfaller, känns uppgivet. Men Kristus lever. Det är varken meningslöst eller hopplöst att fortsätta. Visst, som jag sa, det kan behövas en viss urskiljning i var man lägger sin begränsade tid och kraft. Det kan vara på bättre eller sämre saker. Men i Kristus har det vi gör här och nu bestående värde, evighetsvärde. Vi har egentligen bara skummat på ytan här i ett försök att dra ut några av konsekvenserna av ett historiskt faktum, nämligen att Kristus uppstått från de döda under Pontius Pilatus överseende, med konsekvenser för evigheten och därför också för varje andetag som vi får här på jorden. Vi läser till sist i Romarbrevet kapitel 14, vers 8. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. Herre, vi ber dig, du uppståndne Herre, att du leder oss till den tron att hos dig finns syndernas förlåtelse, liv och salighet. Inget fattas i din röst, i ditt ord, utan du för oss från döden till livet, bort ifrån den dom som väntar denna världen, därför att du har tagit domen över våra synder på dig. Bevara oss i denna världen från misstro och vantro, utan behåll våra hjärtan fästa i dig och dina löften, i din kyrka, och ge oss genom din kyrka kraft att hängivet och uthålligt verka. För i Herren är inget arbete förgäves. Amen.